Välkommen till Bomorrow-podden som idag ska handla om ökad trygghet i bostadsområden. Det här är en del av Bomorrow, mötesplatsen om framtidens hållbara boende som ser tillsammans med HSB, Stadsutveckling Sundsvall, Sundsvalls kommun och flera fastighetsbolag i Sundsvall arrangerar. Jag som leder podden heter Anna-Karin Widehammar och är kommunikationsstrateg på HSB Södra Norrland. För ett par veckor sedan höll vi ett webbinar om trygghet i bostadsområden där bland annat resultat ur den senaste trygghetsmätningen i Sundsvall presenterades. Trots medias rapportering om våld, droger och skjutningar så verkar de flesta Sundsvallsbor trygga i sin bostadsmiljö. Och polisens statistik tyder också på att brottsligheten går ner även om de brott som begås är grövre. Och tanken är att vi nu ska fördjupa oss i det här ämnet och jag säger därför välkommen till poddens gäster. Niklas Sevén, kommunstyrelsens viceordförande i Sundsvall. Jörgen Eriksson, produktspecialist personrisk på Länsförsäkringar Västernorrland. Lovisa Högberg, forskare vid SER som står för Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet. Och Inger Hultin som är ordförande i trivselgruppen i HSB BRF Majoren i Östersund. Varmt välkomna och vi kastar oss direkt in i detta aktuella ämne. Och jag börjar med att vända mig till dig Niklas. Du representerar ju politiken i vårt samtal idag. Och ditt namn det dyker ju ofta upp när det handlar om just trygghet i bostadsområden och i staden. Du tycks brinna för de här frågorna. Är det rätt uppfattat?
Ja, men det är rätt uppfattat. Och det är ju så att jag har ju ansvarat för de här frågorna under ett antal år och försöker ju då såklart både opinionsbilda, träffa aktörer som jobbar med trygghetsfrågor på olika sätt och ja, men fånga upp de signaler som finns i samhället helt enkelt. Men det jag brinner för framför allt är ju att hitta modeller där vi som kommun kan vara med och bryta segregation. Att skapa mer jämlika uppväxtvillkor oavsett vilket bostadsområde man är uppvuxen i eller bor i. Och på så sätt öka tryggheten.
Du har ju tagit del av resultaten i den senaste trygghetsmätningen för Sundsvalls kommun. Vill du kommentera dem på något sätt?
Ja, men det kan jag göra. Vi kan väl först konstatera att Sundsvallsborna upplever ju sig i alla flesta vara trygg om man ser till Sundsvall som helhet. Och vi har ju bra resultat både i Sundsvall och Västernorrland jämfört med landet i övrigt. Och vi ligger liksom på en bra nivå och har gjort det under flera år. Samtidigt kan vi ju se att de, framförallt då de boende i centrum i Sundsvall, centrala Sundsvall, ser ju en del utmaningar. Och den oron som de ser behöver vi ju såklart ta på allvar. Och det handlar ju bland annat om att vi har ett synligt missbruk av både alkohol och narkotika som skapar otrygghet. Och att det finns oro för annan typ av våld i centrala stan. Då. Så den oron behöver vi som samhälle, och det är både kommun och fastighetsägare och polis ta på stort allvar.
Mm. Och den här trygghetsmätningen, den presenteras i form av färger om jag förstått det rätt. Att det är grönt och så är det en skala upp till rött. Och när man tar del av resultaten för Sundsvall så är det väldigt mycket grönt. Att precis som du säger, människorna som bor där verkar känna sig trygga just nu. Den här mätningen gjordes ju sent i höstas. Men tror du att det kommer att se lika grönt ut i nästa mätning beroende på det som rapporteras i media nu? Vad händer tror du med siffrorna?
Nej, men det är ju svårt att spekulera. Vi har ju haft våldsbrott i Sundsvall tidigare och ändå landat på bra siffror i trygghetsmätningen. Och nu var det ju våldsbrott som polisen lyckades förhindra, vilket vi är väldigt tacksam för. Och eftersom många Sundsvallsbor också känner en tacksamhet mot arbetet som polisen har gjort här. Så jag vet inte om hur siffrorna kommer att se ut. Men däremot så är det ju uppenbart att vi kommer behöva göra mer som samhälle för att försöka minska antalet narkotikaanvändare i Sundsvall. För det är det handlar om, att så länge det finns en marknad och så länge marknaden är så pass lukrativ som den är och som polisen och kommunen liksom ser, då finns det risk att mer organiserad brottslighet försöker slå sig in i Sundsvall, och det vill vi ju jobba stenhårt tillsammans, både kommun och polis och tillsammans med andra för att motverka.
Precis, det tror jag alla som verkar här vill hjälpa till med så gott man kan från olika håll och kanter. Om jag vänder mig till dig, Jörgen, du jobbar ju med försäkringsfrågor, och hur är din liksom känsla utifrån medierapporteringen i Sundsvallsområdet? Märker ni av en ökad otrygghet från kunderna? Hör de av sig till er på något sätt?
Ja, alltså rent allmänt kan man väl säga att det här är en utveckling som har pågått under en längre tid, just att man har en annan eller ett ändrat beteende på vad man efterfrågar för typ av skydd. Jag ska inte säga att vi ser någonting kanske direkt just nu att det skulle ha, men över tid har vi sett att en förändring har skett. Man efterfrågar andra typer av produkter, och framförallt som kanske är riktad mer mot trygghet mot person. Tidigare kanske man i huvudsak har kontaktat oss när det gäller byggnader och bilförsäkringar och så vidare. Men så ett ändrat beteende ser vi definitivt.
Och du säger att det är personförsäkringar man mest frågar efter. Vad är det mer precis man frågar efter? Att höja skyddet, eller är det för mina barn, eller vilken typ av frågor är det?
Ja, jag skulle nog vända till att det är ännu mer positivt att man kanske efterfrågar vad är det för typ av skydd jag har, vilket typ av skydd är jag behöver ha. Så man ställer ganska höga förväntningar på oss som bransch idag på att vi ska säkerställa att de har det skydd som de behöver. Man brukar ju prata om det här samhällskontraktet som är så otroligt viktigt. Vi är ju en samhällsaktör som försäkringsbolag i högsta grad. Tillit och trygghet är ju liksom kamrater med varann. Och tillitsfaktorn som är, vi är en bransch som bara bygger på tillit egentligen. Så att när vi tittar på vilken typ av produkter de efterfrågar, barnförsäkring såklart, men tittar vi idag så vill man ha försäkring allt från innan barnet är fött fram till genom hela livscykeln egentligen. Att man känner sig trygg med att vi informerar vilken typ av skydd de behöver. Och det gör ju också att vi måste ju också utveckla våra produkter lite grann utifrån det behov som är i samhället idag. Vi blir ju en tilläggshjälp, och då blir det så att får jag den hjälp som behövs lite grann, det blir ju tilliten.
Och om man tänker på hemförsäkringar och så, om jag som person, privatperson bor i ett område där det kanske har hänt ganska mycket som inte är så positivt på slutet. Om jag vänder mig till er, kan jag på något sätt få hjälp från er då? På vilket sätt i sånt fall?
Ja, alltså här har vi ju under många år försökt att jobba just med proaktiviteten, hur alltså skadeförebyggande åtgärder, att hålla kontakt med våra kunder lite grann på hur kan man förebygga. Vi började för många år sedan med brand- och vattenskador. Allt eftersom den utveckling som har skett och behovsförändringen som har skett så jobbar vi kanske ännu mer mot person idag. Branschen överhuvudtaget har ju varit väldigt duktig, vi pratar reflexer exempelvis, men där profilerar vi nog ännu mer, där vi vänder oss också direkt till skolor och förskolor. Så att vi vill vara med och visa idag att vi vill vara en samhällsaktör och att vi tar ett samhällsansvar, för det är otroligt, otroligt viktigt. Jag skulle vilja säga att trygghetslösningarna blir nog vår proaktivitet och framförallt vårt förebyggande arbete.
Det var ju lite trendspaning. Jag tänkte om vi grottar lite i det. Alltså, är det här karaktäristiskt för hela försäkringsbranschen som du ser? Att man jobbar mer med stora penseldrag och tänker mer. Är man så att säga rustad för den här ökade efterfrågan från privatpersoner?
Ja, jo, men det ska jag säga. Alltså, de allra flesta försäkringsbolagen, när jag pratar ut för mig som representant för Landsförsäkringen, så blir det ju, vi är ju med och sponsrar väldigt många projekt, många studier för att se lite grann på vilket behov är det som finns där ute och vart kan vi göra störst nytta. För det här blir ju win-win. Vi är ju en del av samhället såklart. Så att intresset att vara med och vara en aktör i det här är ju jättestort, kanske större nu än någon. Så att definitivt så tycker jag att branschen har blivit skicklig på det här att vara med. Vi har grannsamverkan. Här lokalt så har vi back to basic. Lite grann det som Niklas var inne på. Att försöka vara med också. Vi har läxhjälpen. Där vi försöker vara med och sponsra. Så bra och goda initiativ. Där vill vi också vara med som en aktör. Eller sponsor i vart fall.
Mm. Ja, men spännande. Samverkan och att jobba tillsammans. Olika aktörer verkar ju vara en... något som ligger verkligen i tiden just nu. Om vi vänder oss till dig, Lovisa. Du forskar ju om fastighetsekonomi och delvis kopplat till social hållbarhet, om jag har förstått rätt. Stämmer det?
Det stämmer. Jag har i lite olika projekt som är kopplade till den byggda miljön. Om det handlar om renovering eller utveckling av tillfälliga lösningar för boende, har det i stor utsträckning handlat om den sociala hållbarheten tillsammans med den miljömässiga hållbarheten. Och det är ju kanske ett bredare begrepp än trygghet, men trygghetsfrågor ingår ju som en viktig del i social hållbarhet. Så att bland annat det.
Och vad säger forskningen om hur man kan förebygga brott i bostadsområden och städer? Hur skapar man en trygg boendemiljö? Vad är din erfarenhet av det?
Ja, men då får man ju skilja på. Det finns ju dels en stor gren som handlar om att man genom planering kan förebygga om man utgår ifrån planeringen av ett nytt bostadsområde eller om man gör någon större insats i ett befintligt bostadsområde, att man försöker använda sig av urban design eller landskapsdesign eller arkitektur för att minska de faktorer som leder till risk för brottslighet och risk för otrygghet. Alltså både den faktiska förekomsten men också den känslan av otrygghet som människor känner. Men sen är ju det andra spåret att man i befintliga områden försöker jobba lite mer reaktivt, och det behöver ju inte vara alltid kopplat till att brott har begåtts, men att man förbättrar tryggheten i ett område genom att göra kanske antingen punktinsatser eller ett mer sammanhängande arbete för att upprusta, eller vad man ska säga, områden. Så det är ju dels förebyggande men också de åtgärder som är kopplade till vissa situationer eller platser eller grupper.
Jag förstår att det är ett komplext område. Det finns mycket, många olika delar att titta på.
Forskningslitteraturen har ju utvärderat vissa typer av åtgärder. Det är ju kanske tonvikt på en del som man liksom har haft en idé om att det ska ha bra effekt. Högre, alltså mer belysning, mer övervakningskameror, att man ska ha grindar eller säkerhetsdörrar eller larm och sådär, men också grannsamverkan och nattvakt och sådär, mer sociala, mer synlighet och mer ögon på stan och sådär, till då de här större liksom, genomgripande, att man gör större liksom, insatser för ett helt område som kanske inte är liksom, de här. Och det är lite blandade effekter och kanske också skiljer sig beroende på vilket land och vilken miljö och så.
Mm. Men nu är vi här då i Sverige och i Sundsvall. Går det att säga liksom utifrån forskningen vilka åtgärder som skulle vara de mest effektiva här för att öka tryggheten i bostadsområden? Jag tänker att det är många fastighetsbolag till exempel som är intresserade av att få lära sig mer om det.
Belysning är ju en sån faktor som man har utvärderat mycket och som man också har hittat positiva resultat ifrån. Att man både upplever en större trygghet men också i viss mån minskning av brott. Och i större utsträckning kanske en övervakningskamera, för där är det lite mer blandade resultat. Liksom att man får större överblick, att man liksom lättare kan se i området och att det är tydligt vad som är privat mark, vad som är offentlig mark och vad som tillhör, så att man snabbt kan orientera sig i ett område. Det är ju en sån mer fysisk aspekt. Men en annan då, del av det här är ju att bjuda in de boende, att man har ett ansvar för sitt område, att man använder sig av grannsamverkan, att det är liksom ett ansvarstagande från, ja, men både de boende såklart närmast, men också att medborgarna i området eller i hela staden känner att de kan vara med och bidra till det här. Det tror jag är en jätteviktig del. För det, i liksom senare skeden så kan det ju också liksom hänga ihop med att Har man en bra stadsmiljö där många trivs så leder det också till att man, den används och att man, ja, de positiva effekterna liksom gör att det sköter sig självt lite grann och att det också får hälsoeffekter. Så.
Precis, och när vi har lyft den här frågan tidigare i Bomorrow, för vi har ju lyssnat till forskare och så under de år vi har kört Bomorrow, så har det nästan alltid handlat om att man måste jobba väldigt långsiktigt med social hållbarhet och trygghet i bostadsområden. Är det också att det alltså inte är någon quick fix det här? Det går liksom inte att göra det snabbt, utan det handlar om, som du var inne på här, att bjuda in boende, att skapa liksom en trygghet på lång sikt. Är det din uppfattning också?
Ja, absolut. Och det tycker jag vi har sett, ja, men som exempel från det webbinariet du hörde, att man redan har dialog mellan olika instanser i det offentliga, att man jobbar långsiktigt och planerar tillsammans, för att mycket utvärderingar tyder på att man inte dels tar ett helhetsgrepp och tar med de här frågorna från början, dels inte har en dialog så att man från olika kompetenshåll kan komplettera varandra och ja, men de här proaktiva och reaktiva åtgärderna, men också att man sen i vissa fall kan utvärdera de insatser som man har gjort, för det är ganska dåligt utvärderade lösningar. Man har lite ad hoc-försök och det känns ju såklart bra att visa att man har gjort någonting, och det kan säkert signalera mycket liksom bra till både boende och medborgare, men det är ju ännu bättre om man också vet att de har evidens. Och sen att, ja, men att ta ett helhetsgrepp, se på det liksom långa skedet, så både från planeringsskedet men också när man väl implementerar det i befintliga miljöer eller vid problemområden, att man då liksom använder sig av kunskap som finns och kommunicerar mellan olika instanser och där inte minst då bjuda in de boende och, ja, kanske till och med problemskaparna.
Just det. Jag tänker att fastighetsägare har kommit olika långt i sitt arbete med social hållbarhet. Och många, tror jag i alla fall, ser ekonomiska hinder för att jobba proaktivt. Att det, liksom, det tar väldigt mycket resurser, personella resurser, för att jobba med trygghet. Men det finns ju också en slags affärsnytta i att jobba proaktivt med de här frågorna. Vilka råd kan du skicka med till fastighetsägare som vill öka tryggheten i sitt bestånd?
Ja, men en enkel sådan. Alltså, har man ett område som tas om hand bättre och att det inte är så högt slitage, så blir det en förvaltningsmässig besparing. Också att om det är hög omflyttning för att man känner sig otrygg i ett område, så blir ju det en kostnad att, kopplad till att hitta nya hyresgäster, eller ja, att den liksom skapar ju kostnader själva flytten, men också att ett tryggt område som är attraktivt, om det är uppskattat, det kan ju såklart också leda till högre fastighetsvärden om det är liksom en stabil hyresintäkt och som inte då är liksom en hög grad av vakanser. Så det är ju liksom, i liksom förvaltningen så finns det ju såklart mycket att vinna på att ha en trygg och säker miljö där hyresgästerna trivs. Så det tror jag ju naturligtvis att alla hyresvärdar eller liksom fastighetsägare är intresserade av, att visa den kopplingen. För det har man ju sett när man har jobbat hårt i problemområden med att skapa relationer med hyresgäster och kanske hjälpa dem också att betala hyra, om det är liksom den typen. Nu är ju inte det kopplat till just trygghet, men att man verkligen anstränger sig för att de hyresgästerna som bor där ska bo kvar och passa in i ett sammanhang, att man har en god relation, liksom skapar ett bra nätverk i området, så att det inte heller byts ut människor hela tiden, för då förlorar man ju den tilliten som, ja, men Jörgen var inne på, att tillit är ju en jätteviktig fråga i det här, och det bygger man ju genom att veta vilka man har omkring sig.
Precis. Jättebra. Jag tänker, Inger, vi ska bjuda in dig i samtalet, nu har du fått vänta länge. Du är ju ordförande i något som kallas för trivselgruppen i bostadsrättsföreningen Majoren i Östersund. Och om vi börjar med, om du kan berätta, vad är en trivselgrupp?
Jag tänker att trivsel, gemenskap och trygghet, tänker jag, det är som tre ord som hör ihop. Så liksom begreppet, den här gruppen har sedan den startade hetat lite olika saker, men nu har vi hittat det här med trivselgrupp som benämning. Och den bildades, alltså det är en bostadsrättsförening med 48 lägenheter, så det är ju också en ganska avgränsad miljö vi befinner oss i. Och flyttade in 2015. Gruppen bildades egentligen vid det första årsmötet som vi hade. Och det var valberedningen som föreslog att det skulle finnas en sån här grupp som parallellt med styrelsen skulle arbeta med just trivsel, gemenskap och trygghet. Och en idé var nog också det här att ju fler som är engagerade, ju bättre är det. Så att inte det är en styrelse som på något sätt tar alla de här uppgifterna. Och det tror jag, det har varit bra. Vi är 6 stycken i den här gruppen. Några har varit med från början och några har kommit till. Och vad vi jobbar med, det är ju mycket det här att skapa möjligheter till möten mellan människor i bostadsrättsföreningen. Att försöka hitta aktiviteter som vi uppfattar att de som bor i vår bostadsrättsförening är intresserade av och därmed är beredda att aktivera sig i. För jag tänker lite utifrån det här som Lovisa säger också, så tror jag att den viktigaste faktorn egentligen är att vi känner varandra. Alltså ju bättre vi kan känna varandra i ett bostadsområde eller en bostadsrättsförening, ju större möjligheter har vi att skapa den här tryggheten och gemenskapen. Och då gäller det att hitta sätt, hur lär vi känna varandra, hur möts vi på olika sätt. Och det tänker jag att det är kanske egentligen den viktigaste uppgift vi har, inte att roa människor utan att skapa möjligheterna att lära känna varandra.
Ja, men det låter ju väldigt klokt. Jag tänker att som medlemmar i en BRF, då är ni alla fastighetsägare. Och det var ju det Lovisa berättade och beskrev, hur man som fastighetsägare kan jobba med det här. Och då är ju ni ett gott exempel på just det här, hur ni jobbar med det tillsammans. Och just det här att ni försöker få med många i er grupp och involvera många av de som bor här. Förutom det, vad tror du är viktigt för att öka känslan av trygghet i just ert bostadsområde?
Jag tror att det är just det här att man känner varandra, att man bryr sig. Nu har ju vi, och lite grann så kan jag känna hur representativa vi är egentligen, därför att vi hade ju då fördelen också att flytta in tillsammans, och en väldigt stor del av de som flyttade in var i ungefär samma livssituation. Det vill säga på väg att bli eller pensionärer som hade sålt sitt hus. Och det tror jag också, därmed är inte sagt att det behöver bli så. Men vi hade turen att många var engagerade i sitt framtida boende. Och det som jag också tänkte på när jag hörde Lovisa prata, det var att jag tror att det hade stor betydelse. Vi var ju med under 2 år innan vi flyttade in i de här husen. Och där tycker jag, om jag ska ge HSB en eloge, att man var duktig på att få med oss i den processen. Vi var på olika möten och vi bjöds på någon lunch och vi fikade ihop, vi som sen skulle bo tillsammans. Det är klart att alla var inte med då, alla är inte med nu heller, ska jag säga, när vi ordnar saker. Men att det här är en process som är rätt viktig, att man har en känsla redan från början för sitt boende, om det finns den möjligheten. Och det tror jag, liksom, om man ska se lite mer liksom hur man ska kunna gå in tidigt, så tror jag att det här är betydelsefullt för hur man tar ansvar och vilken känsla man får för sitt boende och för varandra också.
Men om man tittar på liksom samhällsutvecklingen idag, så är det ju väldigt många idag som inte känner sina grannar. Man vet knappt hur de ser ut och än mindre vad de heter och gör. Mm. Hur kan det ha blivit så? Hur ska vi liksom motverka det och försöka vända den trenden i sånt fall?
Ja, men där tror jag att det handlar mycket om att liksom inte isolera boendet, utan tänka att boendet är en så viktig del i människors liv, så att man försöker liksom skapa de här mötesplatserna i boendet. Vi kommer alltid få acceptera att några kommer att stänga dörren och inte vilja delta i gemenskapen, men att ändå ge möjligheterna till de som vill och behöver det. Och vi har, alltså det är fantastiskt, vi är 48 lägenheter, vi kan vara 35 på en surströmmingsfest. Så att jag menar, jag skulle ju då tolka det ändå som att det är ganska många som vill vara med. Mm. Och som tycker också att det är ett värde i liksom att umgås med sina grannar på det sättet som jag väljer att göra. Som kanske inte är så ofta, men ändå ibland. Så att jag tror att man måste i liksom planeringen av boendet också förstå att det gör sig inte självt. Och när det gäller bostadsrättsföreningar så tänker jag att det är viktigt att styrelser har de här ambitionerna. För som ni också var inne på, det här är ju ett värde. Det handlar om att inte bara tänka i ekonomi och förvaltning, utan att också tänka i investering och social gemenskap. För att jag tror det har betydelse när man ska köpa en lägenhet, vad man får för intryck av trivsel, gemenskap och trygghet.
Precis, och det här är ju frågor som gäller över hela landet. Jag tänker på dig, Niklas, som ändå representerar politiken då. Hur kan man som politiker jobba med de här frågorna? För vi förstår ju någonstans att trygghet skapas genom att känna varandra och möta varandra. Och vi har en samhällsutveckling där väldigt många inte är så intresserade av det, utan man vill hålla sig inom sin egen lilla sfär, så att säga. Vad tror du om det?
Jag tror att det finns flera saker man kan göra som kommun och som samhälle. Och jag tänker det här samtalet och de här inspelen vi har fått höra nu tycker jag är ett bra exempel på det, med både från Jörgen och Lovisa och Inger, att man både som näringsliv och som fastighetsägare, som privatperson, kan vara med och bidra för att skapa mötesplatser och skapa ett bra förebyggande arbete ute i bostadsområdena. Och jag tror för Sundsvalls del, då handlar det om att vi har en struktur med trygghetsgrupper där kommunala, olika delar av kommunen, civilsamhälle, näringsliv liksom träffas ute i bostadsområden och analyserar sitt område. Det ska vi fortsätta utveckla. Det behövs för att skapa liksom trygga miljöer. Sen just kopplat till den situation som vi inledde med, som jag fick frågan om i början, om just narkotikan. Där handlar det ur samhällets perspektiv att vi måste jobba mer för att fånga upp de barn och unga som befinner sig i riskzon eller som redan har hamnat i de här kriminella miljöerna. Där jobbar ju vi nu för att införa en modell som heter SSPF, som bland andra kommuner, bland annat Östersund, redan jobbar med. Där skola, socialtjänst, polis och fritid kan liksom jobba tillsammans runt ungdomar som har hamnat i kriminella miljöer. Så det, mer av sånt kommer vi behöva göra. Vi har vidtagit en hel del åtgärder, men vi kommer behöva göra mer. Men sen handlar det om att färre Sundsvallsbor ska använda narkotika. För ju, när det finns en stor marknad, en lukrativ marknad, då växer otryggheten. Och då riskerar fler Sundsvallsbor att drabbas av otrygghet.
Mm. Och då har vi i alla fall ringat in problemet, så att säga, så att man kan jobba aktivt med det. Vi har en fråga här från Jörgen, och det blir den sista kommentaren.
Ja, jag vill nog ta vid lite grann där också. Just det här med mötesplatsen, att skapa ett intresse för alla behövs, alla behöver delta i det här arbetet framåt. Kommunen som huvudman såklart, men privatpersoner, ideella organisationer, men inte glömma också alla företag som inte kan stå som huvudman kanske. Man kanske varken har den kompetensen eller möjligheten att stå som huvudman, men däremot att man är med som en delaktör för att, så att säga, försöka och skapa tillsammans ett bättre samhälle i hela länet. Definitivt.
Vackra slutord där, och tiden den går ju fort när man har roligt och spännande. Så att nu är det dags att avsluta. Stort tack för er medverkan, Och vi hoppas att du som har lyssnat har fått en fördjupad insikt i vad social hållbarhet kan handla om när vi pratar om trygghet i bostadsområden. Den här podden spelades in den 23 februari 2023 för Bomorrow och den finns i Sers kanaler där poddar finns. Och missa nog inte att anmäla dig till den stora Bomorrow-konferensen den 20 april. Den handlar i år om förebyggande trygghetsarbete i bostadsmiljöer. Och vi håller till på Hotel Baltic i Sundsvall och digitalt för den som inte kan vara med på plats. Och vi kommer att få lyssna till bostadsminister Andreas Karlsson, frilansjournalisten Dennis Franco, Balkis Lamis Katab från Möllans Basement, Emma Sedemarker Belek från MKB Fastigheter med flera. Och liksom tidigare år så håller vår moderator Anna Bellman ihop konferensen och deltagarna har möjlighet att interagera på flera sätt. Och kvällen innan erbjuder vi takvandring i Stenstan och en middag. Anmäl dig på Sers hemsida eller via nyhetsbrev från Ser. Och med det tackar vi för idag. På återseende.